Underbart, idag ska jag predika om mötet med Jesus. Mötet med Jesus, vad det kan innebära och vad det kan ge för konsekvenser. Och idag ska jag framförallt berätta om vilken plats du har när du kommer inför Jesus. Och den platsen blev jag uppmuntrad och påmind om när jag läste liksom korsfästens berättelse. Och fick läsa om när Jesus dog och uppstod. Och det läste man ju under påsk, som jag antar att de flesta av er gjorde. Och under de kapitlerna som man kan läsa om Jesus när han dör, så vet ju de flesta oftast hur det går till. Petrus förråder Jesus, och det är en rövare som är på Jesus höga sida som får komma till paradiset, och Jesus uppstod och så vidare. Men en sak som jag fastnade vid, som jag inte har fastnat i tidigare, det kan man läsa om i Lukas 23 och 33-34. Och det är, om jag ska bara ge lite kontext till när under berättelsen det är när Jesus är fast på korset och skriker till Fadern. Och jag ska vara ärlig och säga, när jag läste detta stället så bara blev jag så påminn. Jag vill nästan säga att det var helig ande som bara påminner mig om detta. Om att Jesus på något sätt ropar till folket att de inte riktigt vet vad de gör. Att liksom be Fadern om förlåtelse på grund av det. Och det fastnar verkligen med mig. Och vi ska läsa det tillsammans. Lukas 23. Och när det kom till den plats som kallade dödskallen, korsfäste det honom och brottslingarna där. Den ena på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa det, far förlåt dem, för du vet inte vad de gör. Och det delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Och det som fastnar mig i den här lilla korta verserna, det är, de vet inte vad de gör. De vet inte vad de gör. Och jag ska väl säga, när jag läste den texten och den meningen från Jesus, så blev jag så påmind om att detta nästan är en av de viktigaste meningarna som Jesus säger, vill jag nästan påstå. För att bli på något sätt påmind om att jag i min natur kanske inte har fullt koll på vad jag vill, vad jag behöver, vad som är rätt för mig. Men bli påmind om att det är på något sätt Fadern och Jesus som har det. Det satte mig i en position som gjorde mig väldigt befriande och fri från ganska mycket press, om jag ska vara ärlig. Och jag tror faktiskt att detta är en av de viktigaste meningarna som Jesus säger. Och detta är en av de 7 uttalanden som Jesus säger när han var på korset. Och när Jesus säger, far förlåt dem, så menar ju han såklart vi. Han menar oss alla, han menar dig och mig. Han menar ju inte liksom människor som kanske inte tror på Jesus eller tror på honom. Det är inte bara dem i första hand. Utan jag tror det gäller oss alla. Jag tror det är Jesus talar till dig och mig. Och jag undrar verkligen om den här meningen kan förändra din syn på livet lite. Och den kan vända lite upp och ner på vilken position du tror att du har inför Gud. Men också hur beroende på något sätt man blir av Jesus. Hämtar du vattnet till mig? Ja, snällt. Tack så mycket. Jag undrar verkligen om den här meningen på något sätt kan förändra din syn på. Och jag hoppas verkligen det. Vad skulle hända om vi tänkte i termen om att vi verkligen inte riktigt vet vad vi gör? Hur livet ska se ut? Om vi verkligen har koll på allting? Att vi inte har alla lösningar? För jag har lärt mig nu när jag har blivit pastor att när man kollar på Facebook så känns det som att alla är experter. Alla är de största kritikerna och alla har rätt när de skriver i kommentarsfälterna. Och alla på Twitter och på alla dagens artiklar så skriver folk vad som är rätt och fel. Men jag tänker att den enda egentligen som har koll på den här jorden, den enda som egentligen har koll på dig och mig, och den enda som har sagt en väg för oss, det är ju själv Jesus Kristus. Jag tänker så när jag pratar med mina kompisar om fotboll. Hur kan de tro att de vet allt? Det är ju mina åsikter som är rätt och mitt fotbollslag som man ska hålla på. Nej, så går jag bara. Jag tror att det är enormt viktigt att du tittar på världen och på dig själv på ett bra sätt. Att du kan bli påverkad negativt eller positivt beroende på vilken du ser. Och du har säkert hört påståendet som många filosofer säger, vilket lyder: du är vad du tänker. Och min fråga är: hur tänker du om dig själv? Hur tänker du om Gud? Hur tänker du om din granne? Hur tänker du om kyrkan? Hur tänker du om din förening, om livet? Vilken position sätter du dig själv och andra? Och jag tror vi måste vara medvetna om hur vi ser på oss själva. Vem är vi att tro att vi kan egentligen allting? Jag står inte här på plattformen och predikar för att jag tror att jag har så bra koll på livet, om man ska vara ärlig. Jag står ju här och pratar bara med en person, och det är ju Jesus. Och på något sätt vill förmedla hopp och förmedla tro. Det är inte att jag står här och lägger 10 punkter åt liksom hur man lever ett perfekt liv som Lukas Olsson. Det är inte det som är meningen när man predikar. Utan det enda som jag tror, det vi behöver bli påminna om, det är ju vem Jesus är och hur stor han är. Och jag minns när jag skulle lära mig att köra bil. Jag trodde verkligen att jag var expert på att köra bil. Jag kände mig som Lewis Hamilton, om ni vet vem det är. F1, det är bra. Jag trodde jag var expert, men jag lyckades knappt växla upp till 3:an. Och det är lite så vi ibland kan agera, tror jag, ha för attityd i livet. Att vi tror att vi är bäst, vi är störst och vi är vackrast. Tills den dagen då vi misslyckas och inser att vi behöver Jesus. Och jag tror att det är en av de största problemen som kristna kan ha i dagens samhälle. Att vi på något sätt tror att vi är inte beroende av Jesus tills krisen kommer. Att vi på något sätt distanserar oss från Jesus fram tills krisen sker. Vi lever ett liv som i Sverige, som ändå, vi har det ganska bra. Om jag ska vara ärlig, även fast matpriserna är höga och det finns inga ägg att köpa i butiken, så har vi det ändå ganska bra just nu. Och sen då, så när krisen kommer och det blir en skilsmässa eller någon går bort eller någon mår dåligt eller vad det kan bli, det är då vi vänder oss till Jesus. Men jag tror att om vi ser på livet på det perspektivet att vi är alltid beroende av Jesus, vi alltid behöver hans vägledning. Vi alltid behöver hans hjälp. För att egentligen så vet inte vi riktigt vad som väntar runt hörnet. Då tror jag att vi kommer sätta oss i en position där vi ständigt går ner på våra knän varenda dag och ber till Jesus om vägledning, om råd och om beskydd. Och en av de bästa beskrivningarna som jag vet, eller som jag tycker i alla fall, om Jesus och om Gud, det är ju pappa. Det är fadern. Jag tycker det är den bästa beskrivningen på att beskriva Gud. Det finns ju hur många beskrivningar på Gud som helst, men jag landar ofta i att pappa är en av de bästa beskrivningarna. Till exempel när Jesus lär de 12 lärjungarna att be, så säger ju han: Fader vår. Det säger mig att det är ganska viktigt att tänka på Gud som pappa. Och om du förstår att han är pappa och du är hans barn, så är det så att vi är så beroende av honom. Om du förstår att det är Gud som är pappa och vi är barn, vi sätter oss i den positionen, så skulle vi behöva en relation med honom ännu mer och ännu oftare. Jag vet inte hur det var med dig när du var barn, men när jag var barn och blev sur på min pappa eller mamma, så rymde jag hemifrån. Och tog en ryggsäck och tog mina favoritdinosaurier och någon bil. Gick utanför huset och gick 20 meter. Och sen så insåg jag att jag inte kan jaga och jag kan inte göra eld. Och jag kan inte göra ett hus i skogen. Så man kommer tillbaka. Och det är ju ofta så i livet. Vi säger att Vi är trötta på Gud och vi väntar på någon välsignelse och vi väntar på något tecken och vi väntar på att Gud ska göra någonting. Och vi kanske inte känt Guds närvaro på massa år och vi kanske är trötta på kyrkan eller vi har blivit osams med mig eller Sam. Eller det är någonting som vi stör oss på. Och så går vi bort från kyrkan, vi går bort från Bibeln, vi går bort från Jesus. Och sen så inser vi att, men vänta lite, jag hade det ändå ganska bra. Eller jag behöver verkligen Jesus, jag behöver verkligen Gud. Och det är det sista jag vill att vi ska göra som kristna. Gå bort från kyrkan, gå bort från Gud och gå bort från Jesus. Jag har så många vänner som har hamnat i konflikt med någon pastor eller blivit trötta på att vänta på Gud, att han ska hjälpa dem. Så går de bort från det och så slutar det med att de slutar tro. Distanserar sig helt från det som har med kristendomen att göra. Och det är verkligen en fara. Gud är far och vi är hans barn. I står Matteus 7. Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den som är gott till dem som ber honom? En pappa vill det bästa för sitt barn. Hoppas jag. En pappa vill en sons bästa. Vår far i himlen vill dig ditt bästa. Men då måste du sätta dig i en position där du ständigt är beroende av honom. Då måste du sätta dig i en position där du känner att jag behöver hjälp varenda dag. Det går inte att gå bort från honom. Det går inte att springa bort från honom. Utan du behöver ständigt honom. Och med dem som Jesus pratar om så är det såklart du och jag. Och det står så här i Efesierbrevet 4. Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Ge allt ni kan för att bevara andens enhet. Genom fridens band, en kropp och en ande. Liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. En Herre, en tro, ett dop. Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och vi är kallade in i enhet. De är du och de är jag. Och vid ett tillfälle tror jag verkligen, som jag blir påmind också om när jag läste om Jesus död på korset. Att jag tror att det finns ett tillfälle när Jesus vandrar på jorden där Jesus känner sig separerad från Gud. Separerad från sin fader. Och där när Jesus hänger på korset och säger: min Gud, varför har du övergivit mig? Och det står även, och jag kan tänka mig att i den stunden när han står där på korset och känner sig övergiven, så börjar han gråta, han mår dåligt, han känner sig helt trasig. Och det på något sätt påminner mig om att om Jesus vid ett tillfälle i hela tiden han vandrade på jorden kände sig separerad från sin fader. Att det vid ett tillfälle, då borde det betyda att vi också inte ska göra det. Att vi inte ska separera oss från Gud. Det var som att när Jesus kände sig separerad från honom så var det som att han inte ens kunde kommunicera med sin pappa. Han grät ut av förtvivlan och att han var separerad från Gud. Och jag vill verkligen uppmuntra dig till att inte separera ditt liv från Gud. Att inte separera ditt liv från Fadern i allting som du önskar. Jag har inga barn, men jag är en son till en fantastisk pappa, vill jag säga. Och jag vet att oavsett hur dåligt jag har varit och hur många fel som jag har gjort i mitt liv, vilket jag har gjort många, så vet jag ju att jag alltid kan komma till min pappa och jag kommer alltid få en kram, oavsett hur dåligt jag har gjort det. Och jag tror att det finns inga gränser på hur dåligt beteende du kan ha haft eller hur fel du kan ha vandrat. För att Jesus ska välkomna dig och fadern ska välkomna dig med öppen famn. En av de finaste citaten som C.S. Lewis sa, det var så här: sonen till Gud blev människa så att människor kunde bli en son av Gud. Alltså Jesus död på korset resulterade till att vi blev son till honom. Son till fadern. I Jesaja så står det: men det var vår sjukdom han bar, vår smärta tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi ska få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egna väg. Men all vår skuld lade på Herren. Och du är alltid välkommen in i Guds familj. Du är alltid välkommen in i Guds familj. Du behöver inte prestera något. Du behöver inte göra någonting för att ta emot faderns kärlek. Utan det enda du behöver göra är att ta emot honom. Vi är hans barn och han är vår pappa. Och vi har inte all koll på livet. Jag gör mycket fel än idag. Och jag är ständigt beroende av Jesus kärlek. Jag är ständigt beroende av vägledning från honom. Och jag tror det är detsamma med dig och mig. Han kommer ta hand om dig. Han är en fantastisk fader. Din pappa vet vad som är bäst för dig. Och han vill det bästa för dig. En sak som slog mig när jag såg in för avslutslåset. Timmy kan gå upp här faktiskt. En sak som slog mig också det är att många söker en räddare. Men inte en pappa. Det är många som söker att man ska bli räddad i stunden. Eller att man ska få en biljett till himlen. Men man söker inte en relation till sin pappa. En räddare och en far är två olika saker vill jag säga. En far vill alltid ha en relation med dig. Och en räddare hjälper bara när du har det svårt. Och jag vill uppmuntra dig till idag att inte bara ha en relation med din pappa när du har det svårt. Utan ha en relation med honom i livets uppgångar och i dalar. Mötet med Jesus på korset resulterar till att vi blir ännu mer beroende av Gud. Ska vi resa oss upp tillsammans tycker jag. Jag vill avsluta på gudstjänsten. Som alltid vill jag välkomna dig som vill ta emot Jesus. Och vi brukar göra så i den här församlingen att vi brukar böja våra huvuden och stänga våra ögon. I respekt för den du sitter bredvid. Och det står i Romarbrevet 10. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom för det döda så ska du bli frälst. Finns du här som vill ta emot Jesus den här morgonen och vill ta del av den faderns kärlek som du kanske söker, som du har längtat efter, så vill jag bjuda in dig att räcka upp din hand när jag räknar till 3. 1. Jesus älskar dig. 2. Han dog för dig. 3. Räck din hand om du vill ta emot Jesus. Gud välsigna dig. 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 Gud välsigna dig på läktaren. Gud välsigna dig längst bak. Ni kan ta ner era händer. Och så ber ni efter mig. Och vi hela församlingen kan be efter mig också. Tack Jesus. För att du älskar mig. Jag öppnar upp mitt hjärta. Och ta emot din kärlek. Tack att du förlåter min synd. Och ger mig nytt liv. Tack att från mig idag är jag din. Och du min. Amen, amen.